Från pimpelfiske ovan isen till dykning under den. Från att ta sig fram på fjället med skoter till att röra sig över vidsträckta vidder med hjälp av sin egen kropp och ett par löparskor. I Ute med P1 möter vi människan i naturen som på olika sätt dras till äventyret och avkopplingen utomhus. För en del är det ett intresse som gör att man kommer ut någon dag i veckan, medan det för andra har blivit både ett arbete och en livsstil. I det här programmet gör vi en resa från Jönköping i söder till Torneträsk i norr och sammanfattar året med Ute med P1. Jag heter Linnea Lotto och vi börjar längst upp i norr.
Är det dags att börja hitta röding nu?
Jag tror vi ska installera oss i arken och försöka få upp någon liten vitfena.
5 mil norr om Kiruna finns Sveriges näst djupaste sjö och Skandinaviens största fjällsjö, Torneträsk. Dit åker vi för att testa fiskelyckan på isen med fiskeguiden Dan Mella.
Vi ska fiska ungefär på 8,5 meters djup. Och rödingen är en av de få fiskar som verkligen har ett beteende som förbryllar en på riktigt. I och med att de kan vara helt... Det kan vara livlöst i en sjö i flera dagar, kanske en vecka, 2 veckor. Och sen bara exploderar det 1 eller 2 dagar och man tycker att man får hur mycket fisk som helst. Och Torneträsk är ingen undantag, det är samma beteende på fisken även här. Nej. Nu hade vi fisk direkt, Linnea.
Nej.
Ja.
Nej, men vad är det här? Är det röding?
Det är röding.
Nej, men en liten. Oj, vad vacker de är.
Den där är lite mindre. Den släpper vi tillbaka.
Ja. Den ska få växa till sig. Ja. Men den var alldeles skär på bröstet. Inte den här röda, knallröda som man vet på de större.
Nej, det finns de varianterna också. Det finns alla färgvarianter. Från röd, orange, silverblank, gul. Så att det finns alla varianter i den här sjön. Det är samma underart naturligtvis. Ja. Men den har väl präglats av vilken miljö den har vuxit upp i. Helt enkelt. Om det är strandnära eller om det är på djupt vatten och...
I med igen. Nu får vi inte prata så mycket. Nu måste vi få mer fisk. Vad kul! Men vad var den där? 15 centimeter?
Nej, den var en 22-23.
Det var så pass.
Ja, och det är ju... 25 centimeter är ju minimum.
Nu sitter vi och pratar ganska högt. Nu gör vi ju ett radioprogram också. Ja. Men ska man sitta tyst? Ska man ha någon sån liksom, taktik?
Nej, du behöver inte bry dig om hur du beter dig ovanför isen. Den är ganska...
Fiskar ju annars ett sånt där att man står still och filosoferar ganska mycket. Ja, ensamhet och tystnad. Och...
Det är vissa, men många använder sig av olika former av meditation. Och det här är min meditation. Både sommar och vinter faktiskt. Det blir många tankar och funderingar över en säsong. Om man nu står vid en älv och flugfiskar eller om man är på en våris och isfiskar.
För fisket, det förstår jag, det är med dig hela året.
Ja, det är med mig hela året i stort sett. Det är liksom, jag har verkligen vuxit upp med det och har... Jag skulle inte kunna tänka mig ett liv utan det helt enkelt. Det följer med mig överallt. Med åren så har det blivit så att fisket har mindre och mindre betydelse. Det är liksom grejerna att komma iväg och få förbereda och resan till målet. Och få fundera, drömma. Och sen om man får någon fisk så är det bara plus och bonus. Men... den där jakten på den stora fisken, den har väl avtagit med åren. Utan nu är det väl mer ett sätt att faktiskt få förhålla sig till naturen som man har lärt sig uppskatta genom alla år. Man slutar aldrig drömma hur gammal man än blir.
Och vad är det du drömmer om då?
Jag kan drömma om miljöerna, liksom. Att vakna med skön känsla i en skön miljö. Liksom. Det kan vara allt från det här urskogsbältsområdena som den här västligaste taigan som utgår från Torneträsk och norrut här då. Och det kan vara att jag är i en Tornälven, i källflöden till Tornälven och fiska harre med flugspö. Eller att jag skulle vara på Kolahalvön och fiska världens största öringar på tundran i Ryssland. Och... Det finns massa aspekter i det hela som man faktiskt lär sig uppskatta med åren mer och mer.
Dan fiskar året om och för honom har fisket blivit en livsstil. Likadant är det för Erika Lindblad och Caroline Olsson som har skapat ett koncept som de kallar XX Freeriders. Där snöskoterintresserade kvinnor kan mötas för att dela intresset för motorer, snö och vildmarken.
Ja, men det vi kände från början, det var väl just det här att, för det här har vi också sett liksom verkligen utvecklas de här senaste åren. Vi håller på att från början var det med att tjejerna följde med ofta då sina män eller pojkvänner, och så sen så ja, men var man med och körde, men man var som ändå inte riktigt i sin liksom utanför sin trygghetszon, utan då var det som att man kanske var mer till besvär att ja, men man inte var lika duktig. Så vi kände att ja, men vi tror att alla kommer känna sig mer liksom bekväma om man lämnar sina pojkvänner och män och manliga bekanta hemma och kommer själv, för att man utvecklas liksom genom det och liksom känner att man får ett större självförtroende i sin egen körning. Och att det inte ska vara några andra killar där som ska ge tips och sådär, annat än de som är våra liksom guider då.
Och sen är det ju fortfarande, vi är ju kanske av en liten minoritet tjejerna som kör skoter jämfört med killarna. Så på sin ort är man kanske ganska ensam. Men när man kommer hit så ser man att det är 60 andra tjejer som gillar samma sak som jag gillar. Mm. Det är väl kanske då man ser också att ja, det finns verkligen ett intresse, och då lockar det mer och mer. Precis. Och så ju mer det syns, desto fler dras ju med och vill göra samma sak kanske.
Precis, och ni ser att han behöver egentligen inte mycket gas. Ganska lätt på gasen. Och så sen hela tiden två fingrar på bromsen, så att ni alltid har kontroll på skoten. För det handlar inte om att köra supersnabbt, utan liksom ha kontroll igenom hela svängen. Så vi tänkte att vi ska åka in här på myren här borta. För nu står vi på en sjö, så här är det lite svårt. Men vi åker in på myren här borta och sen så provar vi lite grann. Vi har kört ungefär i 30 minuter, transporterat oss på led till det stället var vi ska vara. Så det första vi tog och gick igenom det är att de skulle para ihop sig två och två och ha en sled buddy, som vi kallar det, eller skoterkompis. Och det är för att man alltid ska ha någon som man håller reda på helt enkelt under dagen. Det vill säga när vi ska åka till lunchen så ser man till att ens skoterkompis är med, och sen när vi ska åka hem. Och det är ju en säkerhet för att se till att man alltid håller koll på alla i gruppen.
Men nu har vi kommit fram och vägen hit var ju skumpig, och det var uppför och det var nerför, och det var ju inte som att köra på en vanlig led, och det hade ni kanske en tanke med också.
Det var en tanke med det, och vi brukar göra så att vi tar gärna inte lederna ut, för att det är ju just det som är friåkning, att man faktiskt åker inte på leden, utan man tar ett annat spår egentligen rakt genom skogen. Och våra guider hade varit ute och gjort ett spår igår kväll, så det var det vi tog. Men det är klart, när man åker många så blir den skumpig och det blir gropigt och det är mycket snö och så vidare. Så att vi alla var nog väldigt varma när vi kom fram i alla fall, för man sitter inte och fryser efter någon led. Men det fanns absolut en tanke med det, för att bara att ge sig in i skogen och åka sådär utan ledpinnar och sådär, det är en känsla det också. Och det blir som ett äventyr i sig att bara ta sig ut till där vi ska hålla till.
Då ska vi haka på dem ändå.
Då hakar vi på dem.
För Erika, Caroline och många andra har intresset blivit en livsstil. Men för en del så blir det hela ens liv. Och så är det för Renata Klumska, som kan titulera sig professionell äventyrare. Hon var den första svenska och tjeckiska kvinnan på toppen av Mount Everest, världens högsta berg. Hon har bestigit de högsta bergstopparna på världens 7 kontinenter och därmed genomfört de så kallade 7 summits. Hon har också ensam paddlat och cyklat runt USA på 439 dagar.
Jag tror när jag väl är där, då har jag ju bara målet i sikte, så att jag längtar efter att få komma ut ur tältet. Även om det känns jobbigt och tungt, så är det ju det, är det här ögonblicket jag någonstans har drömt om. Men det blir ändå att jag tänker så här, ett steg i taget. Att nu ska jag först ta på mig utrustningen, jag ska ut ur tältet. Sen sätta liksom ena foten framför den andra. Och så vet jag att så här kommer det vara i 8, 10, 12 timmar. Ska jag gå igenom antagligen det jobbigaste jag någonsin har gjort och kanske kommer göra i mitt liv. Och så ett steg i taget, och så att hela tiden ändå förflytta mig och tänka på att det är det här jag har drömt om. Och så länge inte det är riskerna, att jag känner den omedelbara faran, utan att det faktiskt går, ja, då blir det nog ett steg till och ett steg till. Och så plötsligt tittar man bakåt och så bara, oj, har man kommit 10 meter?
Men det här med riskerna, det är ändå så att Eftersom jag har hört i alla fall på Mount Everest, då kan det passera människor som har avlidit från tidigare expeditioner som man inte har kunnat hämta ner för att det är för farligt. Och även om inte situationen i stunden, vad du vet, är farlig, så kan det ju hända saker som du inte har kontroll över.
Jag tänker, det kan det ju hända hemma också.
Ja, det tänker så.
Ja, men det är klart. Ja, men någonstans så är det ju så. Nu är det ju inte så att man kliver över lik på Mount Everest. I alla fall inte när jag var där. Jag menar, vädret, det snöar. Människor, de kropparna försvinner under snön. Och det går laviner och det är glaciärer. Så att det är inte så att man kliver över döda kroppar. Men den här påminnelsen finns där. Absolut, att det här har hänt och att det kan hända och det kommer hända. Men jag brukar dra den här parallellen med att man sitter och kör bil på motorvägen och så plötsligt ser man blåljus och det är sirener och det är ambulans och det är brandkår och så ser man en bil kvaddad i diket och man tänker bara hjälp, fy vad hemskt, och plötsligt får man ändå en viss där, oj, det här kan faktiskt hända, undrar vad som hände. Och men hur många stannar bilen, kliver ur och tänker att jag ska aldrig mer köra bil? Jag lever ju med mina expeditioner när jag ska iväg på ett berg. Jag tänker ju varje dag på det som kan hända och hur jag ska göra det så säkert som möjligt. Vilket kanske gör att jag helt enkelt ser riskerna på ett annat sätt. Jag är medveten om dem, men jag känner att jag kan hantera dem.
En annan som har vigt sitt liv åt friluftslivet, det är överlevnadsexperten Lars Fält som skrivit ett flertal böcker om vildmarksliv. Han är utbildad överlevnadsinstruktör vid den engelska militärutbildningen SAS, Special Air Service, och den amerikanska elitstyrkan Special Forces. Och det var han som grundade Försvarsmaktens överlevnadsskola.
Folk är ju ute nu gärna bara. När man åker upp fjällen så är man ju ute över dagen och sen vill man ju tillbaka till hotellet på kvällen och duscha, bara bast och se på tv och sånt där. Och då hinner man inte uppleva de här problemen som det är egentligen det man vill lära sig av.
Men är inte det friluftsliv då? Vad slänger vi oss med begreppet?
Ja, vi kallar ju olika saker. Nu kallar vi bushcraft. Och bushcraft är ju att sitta och slöjda ute i skogen. Man är ju inte ute lång tid, utan då kan man kalla det som vi gjorde vildmarksliv, att man är ute längre tid.
Och det tycker du, om man skulle definiera friluftsliv eller vildmarksliv, då är det att man är ute och utmanar sig?
Ja, att man ska vara ute i alla fall en vecka och bo ute, för det är då man upplever, orientera i mörker, problem som händer, man får lösa allt det där. Och det är då man tar med sig rätt utrustning. Man vet till exempel att det är viktigt att ha med en liten lina. Till exempel en sån här fallskärmslina som är oerhört stark. Och den här linan, i den så finns det sex små linor i varje. Som jag kan tur och använda och fiska med.
Det här är ju en sån där lina som nu för tiden finns i armband i många fall. Ja, som man kan knyta ihop själv eller som man köper. En sån tycker du, det är en sån där grej man alltid ska ha med?
Ja, den är stark och den kan du använda när du ska fästa ihop någonting och laga något tillfället och liknande. Och sen brukar jag ha med också en visselpipa. För om du behöver kalla på hjälp så är vara den här längst. Rösten varar inte så länge.
Hur länge varar rösten? Hur vet man?
Skriker man så håller den inte länge. Den håller bara en halv dag, men den här håller länge. Och sen visar också hur man gör en nödsignal med granris så det ryker uppåt. Det är viktigt också.
Överlevnadsexperten Lars Fält hörde du här i Ute med P1s årskrönika. Och det här med friluftsliv är ju inte något som alla kan syssla med varje dag. För de flesta är det ett intresse som gör att man mår bra och man försöker komma ut så ofta man kan. Så är det för Petra Åhl i Gällivare som verkligen älskar att springa och att yoga. Och hon gör det gärna kombinerat.
Ja, men jag älskar att vara utomhus. Jag vill göra saker utomhus. Och varför gör man det? Varför gillar man det? Det är bara att man kommer som... Det låter ju så filosofiskt. Men det blir en nära livet upplevelse för mig.
Nära livet upplevelse?
Ja, det är faktiskt så att... Det är underbart att springa när det är vackert väder. man bara känner livet liksom så här och det sjuder igen och allt är vackert. Men det är lika härligt att springa när det är 20 sekundmeter på toppen och regnet liksom är iskallt, letar sig in.
Men menar du det nu? Helt ärligt.
Riktigt. Alltså man är aldrig så mycket i nuet som man är då. Man vet att det är bara ett steg till som behöver tas. Och jag får också liksom så här en längtan av att utsätta mig för det. För att det är så härligt att ta sig igenom det.
Men är det, du tycker alltså det är härligt även när det är så värst? Det är inte bara känslan efteråt.
Men jag tycker det. Jag tycker att det är så kraftfullt. Alltså. Bara för att känna att jag får lov att göra det här. Jag kan det. Då blir jag liksom tacksam när jag gör det. Det är nog det som gör att jag älskar det så mycket.
Vi ska nu byta löparskorna mot skidpjäxor och träffa Mikaela Sandgren som i år gav sig 17 på att åka Vasaloppet för första gången i sitt liv.
Jag och en kompis, vi har som haft lite som tradition, vi har alltid sett Vasaloppet tillsammans. Oavsett om vi har varit på samma plats eller på olika ställen. Så tyckte vi väl att ja, men nu har vi gjort det här, nu ska vi väl åka det tillsammans.
Vi följde Mikaelas väg från de första stapplande stegen på rullskidor under försäsongsträningen tills det var dags för loppet, som inte riktigt gick som hon hade tänkt sig. Allt gick bra fram till Risberg.
Då kände jag så här, men nu börjar det som var lite slut energi. Alltså jag fick ju inte den där optimala uppladdningen som vi hade pratat om eftersom att jag blev sjuk veckan innan. Så att jag låg ju i feber fram till fredag. Så att jag levde på filmjölk och apelsinjuice och sen så åt jag ett varmt mål mat i princip där på lördagen då. Så det var nog inte riktigt fullt i lagren. Men jag gjorde ett tappert försök de sista 12 kilometrarna där mellan Risberg och Evertsberg. Men sen var jag tvungen att kliva av. Det gick inte längre. Det fanns inget mer att hämta i kroppen då.
Och hur säker var du där på att det skulle stanna? Jag tänker att det måste vara ett svårt beslut. Att så här, har jag mer att ge om jag äter lite mer? Eller hur tänkte du?
Ja, men när jag väl bestämde mig, då var jag helt säker på att... För att det var på den nivån, jag kunde inte få i mig mat. Jag försökte äta lite grann där och sådär. Men jag drack lite blåbärssoppa som man ju ska göra när man åker Vasaloppet och sådär. Men jag fick inte riktigt i mig den där koppen. Och jag var ju lite envis, jag tänkte, men jag måste ju ändå prova. Så från Evertsberg så går det lite lätt ut för några kilometer. Så jag tänkte, ja men jag prövar ju ändå. Det här kanske, jag kanske hinner ladda batterierna. Men jag åkte väl ungefär 200 meter i lätt med luk liksom. Och kände så här att det började få lite tunnelse igen. Och det började flimra lite framför ögonen. Så då tänkte jag, om 15 kilometer till Oxberg, det är långt. Så att då valde jag faktiskt att kliva av. Och så jag fick åka åt andra hållet en stund och så ta bussen hem.
Och hur kändes det då?
Ja, det kändes ju lite surt, såklart. Ja, målet var ju att jag skulle åka till Mora på skidor. Det var ju ingen tvekan om det, men samtidigt kände jag att jag hade verkligen tömt alla energier som fanns. Det fanns inte så mycket att välja på. Det var lite som att antingen så kliver jag av här och så tar jag bussen till Mora, eller så åker jag 2 kilometer och så får de plocka upp mig med skoter i en snödriva. Och då var faktiskt alternativet, tävlingsjävel som jag är, ändå ganska lätt att kliva av.
Och det är ändå 4,5 mil. Det är inte fy skam, kan man säga. Jag har aldrig åkt så långt.
Det är i alla fall personligt rekord.
Ja. Hur tänker du framöver nu då? Kommer du våga prova på det här någon fler gång?
Ja, alltså nu ska jag ju slicka såren och pumpa cykeln och ladda för Vätternrundan. Tanken var ju att det här skulle bli liksom startskottet för klassiken. Så att det blir väl öppet spår nästa år då, om allting går som det ska.
Om man gillar att tävla, men kanske mer i strategiskt tänkande än nödvändigtvis med sin egen kropp, så kan man alltid ge sig ut på skattjakt, geocaching, när man letar skatter i naturen med hjälp av satelliter.
Jag har blivit mycket tuffare att våga ta mig ut och utforska naturen.
Petra Forslund i Kalix har gjort det i 8 år.
Tidigare så var det lite läskigt med risk att möta älgar och andra diverse djur i skogen. Men nu är det den där burken som jag vill ha i skogen. Och har jag ingen med mig så får jag väl baska mig ta den själv. Så jag brukar slå igen dörren och tala om för skogen att nu är jag här. Så hoppas jag att de har stuckit iväg.
Men hur var det då för dig när du började med det här? Hur kom du in i det?
Det var en kompis som undrade om jag ville hänga med och logga lite skatter. Och det ville jag. Och ja, sen har det bara rullat på. Man vill ju, jag är ju så nyfiken på allt. Och efter att jag har börjat med geocaching så har jag ju hittat så många fina smultronställen här, bara där jag bor. Jag måste inte åka till fjällen. Det finns ju sånt här, som den här grillplatsen här.
Som du förmodligen aldrig skulle hittat annars?
Nej, just i det här fallet, just den här är ju för att jag själv har råkat åka med hundarna förbi här. Så jag har sett den här, för den är ju min. Men det är ju många andra platser som man har varit i som, ja, man skulle liksom inte ha sett dem om det inte varit för det här. Det är många, många berg, bergstoppar, många grottor och många rastplatser efter E4 där man kanske går bara en liten bit in i skogen och hittar någonting ännu bättre än det där som är precis vid vägen. Och då får huvudet tänka lite också att man måste spana lite. Så det är jättebra paus.
Och du har varit på många platser i Sverige?
Ja. Jag har loggat ungefär 1600 såna här skatter. Och jag har loggat såna här burkar runt om i samtliga län i hela Sverige. Jag har ju mina föräldrar nere i Nyköping, bor nu i Kalix. Och när vi åker på semester för att hälsa på mormor och morfar så brukar vi helt enkelt, eller jag brukar planera resan faktiskt lite ut efter vilka län och kommuner som inte är loggade. En sommar så valde vi att helt enkelt åka E45-an. Och stanna i samtliga kommuner efter E45-an ner till Mora. Och då hittar vi ju faktiskt en hel del roliga grejer som man kanske inte hade stannat på annars. Och då åkte vi ju bland annat linbana mellan två cacher. Så det var lite speciellt. Så att, och en annan sommar så bestämde vi oss att vi skulle inte åka E45-an och vi skulle inte åka E4-an.
Vad åker man då?
Då åker man zigzag på grusvägar. Och det gjorde vi den sommaren. Och vi hittade en massa häftiga och roliga grejer även där. Det finns någonting att se i alla kommuner, så är det bara.
Petra brukar ha med sig hundarna när hon är ute och söker skatter. Och hunden är en tacksam kompis att ha med sig ute i naturen. Det vet Marit Sigurdsson i Östersund som har med sig den vita schäfertiken Eja på alla äventyr i naturen.
Och
ibland kan jag tycka så här när vi är ute och så, och hon vet ju inte när jag packar bilen. Ska vi ut för en dag eller ska vi ut för flera dagar? Hon kanske börjar lära sig att när pulkan är med då ska vi ut för flera dagar. Men hon vet ju som inte hur länge. Så jag tänkte på det så här, men nu ska vi åka liksom över en hel fjällkarta. Och hon har ingen aning vilket äventyr vi ska på. Så jag tror att hon bara går på instinkt att det här ska bli kul.
Men du åker oftast ut ensam, skrev du till mig. Hur kommer det sig?
Ja, dels beror det nog ganska mycket på att jag har jobbat som egen företagare och haft möjlighet att vara liksom ledig på tider när andra inte är lediga. Jag har kunnat hugga tillfället när det har varit fint väder och göra saker. Och då har det inte varit så lätt att få med sig andra. Och sen är jag är 43 år, jag har i många omgångar haft kompisar som har fått barn och som inte har möjlighet att sticka iväg heller. Så jag har ju som redan innan jag börjat inse att det är lika bra att fara själv för att vänta in sällskap. Då kan det hända att det inte blir. Och sen med henne då så har jag ju känt att när vi är på ett äventyr så är hon så duktig på att visa att det är den här platsen vi är på nu, det är det här som är intressant. Och det spelar liksom ingen roll om det är pissregn eller snårblåst på fjället eller om det har hänt någonting tråkigt igår. Så hon är ju så här, det här är det bästa stället att vara på, just nu är det bara superkul, superkul. Och jag blir ju såklart påverkad av det. Det är ju, hon smittar av sig med den glädjen att vara ute. Och att hon distraheras inte av sånt som kommer att hända eller det som har hänt. Utan hon är väldigt, väldigt fokuserad på att vara här och nu. Och det är mycket energi. Många av de här grejerna är ju väldigt bra att ha när man är ute på tur tillsammans. Till exempel att hon ska kunna gå sidan, gå fot eller gå bredvid mig. Att hon ska kunna gå bakom mig. jättevärdefullt när man ska åka ner för en backe med skidor och inte vill ha henne framför mig. Då vill jag att hon ska gå bakom. Likadant när jag cyklar mountainbike och det är smalt, då vill jag att hon ska gå bakom mig så att jag inte råkar köra på henne. Att gå runt så där som vi gjorde nyss med trädet, då kan vara bra om man kommer till ett ställe i terrängen där jag kanske har tagit ett kliv upp på en klippa. Och så står hon under och hon kan inte kliva på samma sätt för att hon har ju fyra ben och lite längre kropp. Då kan jag säga till henne, gå runt. Och då förstår hon att hon ska hitta en väg runt det här hindret.
Vad har ni varit på då? Vad är liksom det längsta äventyret ni har varit på då? Som kanske har varit mest utmanande?
Det längsta äventyret, men det var kanske inte det mest utmanande. Men det var när jag gick från Abisko till Saltolukta. Det tror jag var det längsta i antalet dagar. Och längd också förstås. Men sen har vi ju varit... Ibland så hamnar man i dåligt väder på kortare turer. Som jag tyckte att var det... Framförallt på vintern att jag... kan bli lite rädd när det är väldigt kallt och jag blir frusen. Då är det någon så här grundinstinkt som säger bara nej, det här är farligt. Och, vilket ju kanske till viss del stämmer. Men det tror jag inte jag var med om då, att jag blev så kall. Jag har varit på några fler sådana där turer. Och då har jag bott i stugor. Jag tycker om att bo i STFs stugor på fjället. Och jag är också stugvärd för Svenska Turistföreningen. Så Eja har varit stugvärdshund många gånger.
Var har ni varit då?
Då har vi varit i Norrbottensfjällen på några ställen. Vi har varit i Sitojaur och Aktse. Och sen har jag varit i Västerbottensfjällen, Viterskalstugan. Det ligger nära Hemavan. Och sen har vi varit i Anarisstugan som är här i Jämtlandsfjällen.
Men alltså att vara stugvärd, då är man ju borta länge från allt vad civilisation heter.
Ja, det är
lite speciellt.
Det är lite speciellt. Men man är ju sällan ensam, man har mycket gäster. I alla fall på vissa platser. Nu när jag var i Aktse så var det jättemycket gäster. Det är så många som ska in och gå i Sarek där. De kommer från alla håll. Det var fullt ös, socialt, klös hela dagarna. Det var jättekul. Och Eja, hon satt på gården och... Iak tog alla och fick separationsångest när folk skulle fara. Och
du lyssnar till Ute med P1s årskrönika. Och nu ska vi till Timrå. Där finns en fiskeklubb som inte riktigt är som andra fiskeklubbar. För även om den heter Storöringens fiskeklubb så håller de på med så mycket mer än bara fiske. Mycket av det de gör handlar om att engagera nyanlända och ensamkommande barn och ungdomar till att komma ut i naturen. Och jag följde med ut på harjakt med elever från Arenaskolan i Sundsvall tillsammans med Bashir Hassan och Minna Olkinen som guider.
Ja, det är bra.
Hej, hej!
Hej, välkommen!
Linnea,
Minna.
Hej. Trevligt.
Såg ni ha spåren på vägen när ni svängde in här?
Märkte någon?
Nej. Ingen? Sov ni? Allihopa? Ja. Är det bra, mamma? Ja. Har du varma byxor på dig?
Ja.
Vi
är ett gäng på 7 personer som åker ut till Lögde vildmark den här morgonen. Det är elever från Arenaskolan i Sundsvall som har följt med. Några är nyanlända till Sverige och vet ingenting om hur harjakt går till. Medan några andra är rutinerade och har jägarexamen. Guider för dagen är Minna Olkinen som är med i föreningens styrelse och Bashir Hassan som har varit med i föreningen när han var yngre och som nu är praktikant och utbildar sig till vildmarksguide. Han hade ingen i familjen som brukade vara ute i naturen när han växte upp och när de bodde i Vilhelmina som är en liten ort i Västerbotten försökte han roa sig utomhus på egen hand.
Och då var jag en gång ute vid vattnet. Och då såg jag en gubbe var där och fiska. Och han fångade en gädda på nästan 13 kilo. Och då trodde jag först att det var en haj faktiskt. För jag, som sagt, jag visste ingenting om naturen. Så dagen efter, då åkte jag ner på Ica var det. Och då hade de sådana här spön. Kostade 120 kronor var det. Den spön har jag än idag också. Som minne. Första början visste jag inte hur man fiskar. Så när jag metade, då var min krok tom. Jag hade ingenting på kroken.
Men du ville ha den där hajen som den där gubben också hade fått.
Det var det som var min dröm. Men sen bytte jag. Sen såg jag att de kom med längre linjer med massa krokar på. Och då fångade de strömming och sånt där. Då gick jag och köpte en sån där. Och en dag så satt det fast. Jag bara, nu har jag fångat flera stycken på en och samma lina. Den var ju ganska stark. Men det var inte det. Jag hade fångat en gädda. Och det är faktiskt en av min största gädda jag fångat. Den var på 11,8.
Fick du upp den på egen hand?
Linan hade snurrat sig runt hela gäddan. Och det var, alla 6 krokar hade gått in i gäddan. Så då drog jag in den. Och då, jag kunde inte få upp den själv. Jag var ju bara 7-8 år gammal. Och då kom den gubbe springande med en stor håv och plockade ut den ur vattnet för mig. Det var därifrån jag började fiska. Sen kom vi tillbaka till Sundsvall. Så bytte man utrustning och gick ut längre. Och sen så gick jag med på i klubben. Och där... Oh, fan, röken hade varit mina. Ja, det var där jag började lära mig mycket om fiske. Sen lärde jag mig flugfiska. Och det, jag älskar det. Jag kan vara ute i dagar.
Vi skulle kunna gå en bit bort. Ni som har grejer med er, ni kan väl lämna dem här. Du har väl ingenting som blir blött eller något sånt här, va? Kan vi släppa hunden där vid spåret? Som jag såg haren.
En som har följt med naturbussen idag är Mohammed Al-Hassani som har varit i Sverige i 2 år och väntar på besked från Migrationsverket om han ska få stanna.
Men jag älskar skogen och den här grejen. Det blir roligt och cool den här.
Vad är det du tycker om med att vara i skogen?
Fiska, tält här om jag sover, båt också, det var den här.
Brukar du göra det i föreningen eller... Själv också?
Ja, kanske ska jag göra själv. Med mina vänner, vi bestämmer kanske snart vi ska göra.
Du har kompisar som också tycker om att vara ute?
Ja, det kommer att sitta där också. Ja.
Vi lämnar harjakten i Lögde Vildmark och ska nu till Uppsala där vi ska tillaga en enkel efterrätt över öppen eld tillsammans med utekocken Elle Nickerskova.
Nu är det kaffe på gång, elden brinner för fullt och kaffepannan är sån här klassisk, stor, svart. Den har blivit svart efter all eldrök. Har legat på en stund, men Elle, du gör ju något lite annorlunda med kokkaffet.
Jo, jag kokar inte kokkaffet, utan jag tar av det just innan det kokar, kanske 90-95 grader någonting. Och jag tycker att smakerna utvecklas ju ändå bäst i kaffet innan det kokar upp, så att säga. Kanske vid 70 grader eller så blir det ju, bildas ett ljust som espressoskum på toppen. Då vet man att det närmar sig och så håller man det lite till över elden. Och som det är nu för så blir skummet, går skummet från ljus beige till lite mer karamellfärgat. Och sen lär man sig att se lite grann, men det här är nu runt 90 nu. Det är då liksom kaffet är som mest aromatiskt. Skulle man låta det här nu koka upp och det här skummet försvinner, då blir det lite mer bränd smak på kaffet liksom. Och man förlorar den här aromatiska godkaffesmaken och doften. Så nu tänkte jag att vi bara låter det stå och sjunka lite ett par minuter innan vi häller upp. Och efter det ska vi göra en liten... open fire dessert.
Det finns ju egentligen inga hinder kring vad man kan laga över öppen eld. Man kan laga i princip allt som man kan göra hemma.
Bara man har rätt utrustning.
Och nu så är det dags för det som jag i alla fall ibland tänker är lite svårt utomhus. Efterrätt.
Ja, precis. Och det här är en väldigt smidig efterrätt som heter open fire eclairs. Så det är alltså små bakelser som man gör över öppen eld som man fyller med chokladsås och vaniljsås. Och vi ska börja med att preppa våra grillpinnar. Så det man gör är att man tar en, tänk som en grillpinna, man ska göra grilla korv eller pinnbröd. Men den ska inte vara spetsig utan man vill liksom ha den med rakt avkapad så att säga. Så det vi kommer att göra liknar lite pinnbröd fast man använder inte pinnbrödsdeg utan vi kommer att använda smördeg. Så här har vi en rulle smördeg som vanligt man köper på affären. Väldigt smidigt. Vi ställer oss inte och bakar smördeg ute i skogen utan Man tar bara med sig en sån här rulle och håller den kall så att den blir enkel att jobba med. Och så har vi vår grillpinne då. Den har vi klätt ungefär, vad ska man säga att det här är, 10 cm? Är det 15 cm det här?
Jag skulle tro att det är 10-11.
Ja. Så ungefär 10, mellan 10 och 15 cm klär man toppen av sin pinne med folie som man har vikt några gånger.
Pinnen är ju ganska tjock också.
Ja, precis. Det är ju just för att vi ska ju klä den först med folie och sen har man degen runt och gör som en korv. Man silar den och försöker få igen, få ihop alla sömmar så att säga, så att det blir en korv. Och sen när den är färdig, när den bakas över glöden, så ska vi kunna få av den. Och då är det ett hål i mitten, typ som ett French hotdogbröd kan man tänka. Och då är det ganska viktigt att man har knipsat ihop den noga. För smördeg växer ju, och det är gjort av många, många, många tunna lagerdeg. Så när den växer så vill den gärna öppna sig i alla sömmar liksom. Så det viktigaste är att man försöker få ihop det så noga och liksom kleta ihop alla sömmar så noga man kan. Och sen när man har grillat färdigt den, när den fått fin färg och fluffat upp sig och blivit som en croissantkorv kan man säga, så tar man av den och då har man ju ett hål i mitten och det fyller man med till exempel chokladsås och sen drar man i vaniljsås på det. Det är riktigt gött. Jag tror att det här är bra nu.
Och nu bara öser du på med chokladsås så att det kommer in på insidan.
Ja, precis. Så.
Och så har du med dig färdig vaniljsås.
Ja, precis. Ja, vem ska ta? Ska du ta första tuggan då? Vi får så här man sätter in det igen.
Ska jag göra det?
Ja.
Nu får du hjälpa mig.
Ja.
Men gud så gott.
Nu ska vi ut på isen igen, men vi stannar inte där. I Luleå finns dykarföreningen DK Polar som dyker året runt. Och jag följde med när ett gäng skulle ner och dyka efter ett vrak i Bottenviken strax utanför Luleå. Daniel Mattila är ordförande i föreningen.
Det är ju första isdyken man gör, det är väldigt, väldigt spännande. Då handlar det egentligen bara om att känna sig bekväm att kunna vara under isen. Då tänker man inte på så mycket annat, men det är ju som allt annat som är nytt och spännande. Gäller att ta det ett steg i taget.
Jag fyller med huvan.
Ja. Vad har du för tid har du tänkt dig?
Kvart, cirkus.
Ja. Har du någon sorts tid?
Ja.
Ja.
Den var lite när jag vaken.
Jag ser.
Ulf Söderholm är dykinstruktör för dagen och han har just varit nere under isen.
Jättebra sikt, det behövdes ingen lampa och jag gissar att man kunde se en 10 meter nästan.
Och för oss då som står här på land, om du skulle beskriva för mig vad som händer när du kommer ner och vad är det du ser där under? Vad händer oss?
I början är det lite innan man anpassar sig för ljuset så är det lite svårt, men sen så fort man har anpassat sig och börjar se bra så klarnar det ju upp och då är det ju ganska roligt att vända sig upp och ner och titta upp och se hur luftbubblorna far upp under isen och glider iväg. Och har man lite att göra så kan man fylla luft i dräkten så man får luft i fötterna, kan man gå upp och ner under isen.
Vad ser man mer då? Ser man några fiskar eller
stenar? Jag såg ingen fisk. På det här vraket brukar det bo några lakar, men de var inte hemma idag.
Ja, det är verkligen som att det känns som att den är helt, helt annan värld under. Att vi är inte där, eller jag är så långt ifrån den nu. Och Ulf, du som undervisar också i det här, men du gillar väl också?
Jag gillar det också, ja. Nu har det mer blivit väldigt mycket socialt runt dykningen. I början, när man börjar dyka så jagar man antal dyk. Nu är det mera kvalitet och få lite socialt umgänge och laga lite god mat och fara på resor. Och det. Så det är mycket kul som följer med. Plus att utbilda nya dykare är jätteroligt att se hur de utvecklas.
Men är det många som har den här känslan av att det är lite klaustrofobiskt och att man tycker att det är jobbigt?
Det är jättevanligt. Ja. Det är jättevanligt. Det För vissa går det över efter ett par gånger i bassängen. För vissa tar det längre tid.
Men för dig då, när du dyker, vad tycker du är det härliga?
Ja, det roligaste är ju att få se saker som kanske ingen annan har sett. Och hitta något nytt. Det är roligt att dyka i en mörk älv. Och det kan vara roligt att dyka i ett
strömdyk.
Strömdykning, ja, det är roligt. Det vi brukar vara ganska mycket i Norge i saltströmmar. Så. Ganska utmanande, men ofta väldigt bra sikt och väldigt mycket natur, djurliv.
Vill du höra mer från Ute med P1 så finns alla tidigare program att lyssna till på sverigesradio.se eller där du lyssnar på poddar. Där kan du höra mer av det du hört i det här programmet, men också om vandring, om att vara på tur på skidor i flera månader, om bushcraft och att leva och tävla med slädhundar, bland annat. Bilder och filmer från inspelningarna finns på sociala medier, där vi heter som programmet Ute med P1.